Du lyssnar på Slut hennes ögon av P.D. James i översättning av Inger Fallander, inläst av mig, Thomas Bolme. Kapitel 1. 1. Exakt 3 månader före mordet på Martingale hade Mrs. Maxey en middagsbjudning. Flera år senare, när rättegången var en halvt bortglömd skandal och rubrikerna börjat gulna på tidningspappret på insidan av byrålådorna, såg Eleanor Maxey tillbaka på den vårkvällen som på öppningsscenen i en tragedi. Minnet, selektivt och egensinnigt som alltid, förlänade denna helt vanliga middagsbjudning en olycksbådande och olustig stämning. I efterhand kändes den som ett rituellt möte mellan offer och misstänkta under ett och samma tak. Ett iscensatt förspel till mord. Alla misstänkta hade faktiskt inte varit där. Felix Hearn till exempel var inte på Martingale den helgen. Men i Mrs. Maxeys minne satt han också med vid bordet och betraktade med road och salonisk blick aktörernas inledande krumsprång. När bjudningen ägde rum var den naturligtvis varken uppseendeväckande eller särskilt lustig. 3 av gästerna, Dr. Epps, kyrkoherden och Miss Liddell, som förestod St. Mary's hem för obemärkta mödrar, hade bevistat allt för många middagar tillsammans för att vänta sig något nytt eller stimulerande av varandras sällskap. Catherine Bowers var ovanligt tystlåten och den unge läkaren Stephen Maxey och hans syster Deborah Risco försökte förgäves dölja sin irritation över att Stevens första lediga veckoslut på över en månad skulle sammanfalla med en middagsbjudning. Mrs. Maxey hade nyligen anställt en av Miss Liddells ogifta mödrar som husa, och det var första gången flickan passade upp vid bordet. Den besvärade stämning som vilade över måltiden kunde då knappast ha orsakats av att Sally Jupp kom in då och då. Hon ställde maträtterna framför Mrs. Maxey och tog fringt och elegant bort tallrikarna, något som Miss Liddell noterade med glädje och tillfredsställelse. Det är troligt att åtminstone en av gästerna var odelat förtjust. Bernard Hinks, kyrkoherden i Chatfleet, var ungkar, och varje omväxling från de närande men onjutbara måltider som tillreddes av hans syster och hushållerska, som själv aldrig kunde lockas bort från prästgården på middag, var en sådan lättnad att det blev föga utrymme för angenämt umgänge och konversation. Det var en blid man med vänligt ansikte som såg äldre ut än sina 54 år och hade rykte om sig att vara vag och lite försagd, utom när det gällde teologiska spörsmål. Teologi var hans huvudsakliga, för att inte säga enda, intellektuella intresse, och även om hans församlingsbor inte alltid förstod hans predikningar tog de gärna detta som bevis på sin kyrkoherdes lärdom. Hela byn visste emellertid att de kunde få hjälp med både råd och dåd i prästgården, och att även om de förra ibland var lite virriga kunde man i allmänhet lita på de senare. För Dr. Charles Epps betydde middagen en förstklassig måltid, ett par charmerande kvinnor att samtala med och ett vilsamt mellanspel i vardagens enahanda. Han var änkeman, hade bott i Chatfleet i 30 år och kände de flesta av sina patienter tillräckligt väl för att med säkerhet säga om de skulle leva eller dö. Han ansåg att det inte var mycket läkare kunde göra för att påverka det beslutet, att det låg vishet i att veta när man skulle dö för att orsaka andra minsta möjliga besvär och sig själv minsta möjliga plåga, och att många medicinska framsteg enbart tjänade till att förlänga livet några få kvalfulla månader och sprida glans och ära över patientens läkare. Detta till trots var han både intelligentare och skickligare än Stephen Maxey trodde, och få av hans patienter mötte sitt öde i förtid. Han hade skött Mrs. Maxey när båda hennes barn föddes och var hennes mans läkare och vän.